Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Nu åkte taxin och dumpade mig i kvarter som med jättekonstiga minnen. För när mamma gick om sig med min styrfar så flyttade vi precis granne här och bodde i ett hiskeligt fullt höghus på den här gatan.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Men nu känner jag att onda minnen ska då uppväckas av goda. Och vi ska träffa Linda Bondestam som ju är barnbokens förnyare, en fantastisk människa. Jag funderar så mycket på, för jag brukar ju försöka gissa vad de kan ha i sin bokhylla. Ett titel som jag är säker på att de har. Och nu, det här är en riktig långkörare, men jag tror att jag har lärt mig att alla vi finlandssvenskar innerst inne är helt sinnessjukt sentimentalt lagda. Så bland alla spektakulära och fantastiskt nydanande barnböcker så kommer vi att hitta ett exemplar av Kullagulla och den kommer att vara läst. Mm. Här, Rombo, är det här? Ja, här, fyra, ja.
Linda Bondestam är flerfaldigt prisbelönad illustratör och bilderbokskonstnär. Känd för sina egensinniga och lekfulla bildvärldar.
Du är där, hej! Vad trevligt att träffa dig.
Jättetrevligt, välkomna.
Linda Bondestam sitter också i Svenska Barnboksakademin som den första finlandssvenska författaren. Och nu står hon och Mark Levengood i Lindas vardagsrum framför en av husets många bokhyllor.
Men Linda, vi befinner oss i ett väldigt fina hem, en 70-talsvilla.
50-tals.
Är det 50-tal? Det är så öppna planlösningar och lite olika nivåer, lite trappor. Mm. Det är hemskt, hemskt fint i det fall. Och jag ser ju nu att böckerna har ett högsäte. Hur tänker du med bokhylla?
No, det är lite speciellt här i det här huset, för det är då mitt gamla föräldrahem. Och mina föräldrar har lämnat efter sig en hel del böcker också. Men som du sa så är det här huset ganska speciellt och jättestort. Och det där, de här böckerna har flera syften. Det är nämligen så att det är jättekallt här om vintrarna. Så de behövs som isolering också.
Ja, funkar det så funkar det ju. Det är ju huvudsaken. Men hur skulle du beskriva ditt eget förhållande till böcker?
No, böcker är ju egentligen en jättestor del av mitt liv. Jag tänker liksom hela tiden på böcker just för att jag, förstås för att jag jobbar med det, men också har jag varit en stor läsare alltid.
Men som barn, var du sådan som ville läsa böcker?
Jag tyckte nog jättemycket om att läsa och jag läste liksom också kanske för att helt enkelt för att känna mig kanske mindre ensam. Ibland vi brukar vara på landet om somrarna och det var en ö långt ute i skärgården och där fanns alltså inga andra människor än min familj.
Oj.
Och jag och mina syskon bråkade ganska mycket, vi var ganska olika. Så där kändes det nog som att böcker var hemskt viktiga. Jag har alltid tyckt jättemycket om bibliotek, men jag var också otroligt råddig av mig och tappade alltid mina saker. Och min mamma är ordningen själv och hon avskydde att jag lånade böcker på bibliotek. Så det var kanske lite jobbigt att hon ville inte att jag skulle ta hundratals böcker med mig till den här ön långt ute.
Men i Finland hade vi det där som man inte har i Sverige, att också barn kan få betala straffavgifter.
Men det finns inte mer alltså.
Finns det inte mer?
Nej, alltså det är faktiskt jätteskönt.
Våra bibliotekarier där i Esbo, vi bodde i Esbo sen och jag tror att de allihopa var syskon och deras pappa var Satan själv. Jag tror att de var döttrar av Satan. Jag är nästan säker på det. Alltså vi hade ju finska bibliotekarier och så hade vi liksom en hylla med svensk litteratur och de tyckte inte om oss finlandssvenska barn. De tyckte inte om oss. Och så bland dessa få böcker så hade vi boken Pinocchio. Och någonting hände när jag läste Pinocchio, för det var en historia som handlar om en pojke som är gjord av trä och han kämpar för att få bli en riktig pojke, en riktig människa. Och det slog an en sån djup sträng i liksom mitt åttaåriga jag, för jag tyckte att det var ju precis som jag. Jag vet inte varför jag tänkte så, men så tänkte jag. Det är liksom att det strävan efter att bli en fullständig människa. Så jag lånade den gång efter gång efter gång. Och sen är det när jag la fram den på disken igen så sa han så här, nepp. Och så här, vadå? Ny regel. Varför regel? Levengood får inte låna Pinocchio. Jag var så här, men varför inte? andra barn inte lånar Pinocchio. Men den boken har stått i er hylla många år, ingen någonsin lånar den. Det var så damm, ingen som lånade den. Kanske låna. Så fick inte låna Pinocchio mer. Förstår du?
Vad sorgligt.
Det är det jag säger. Vi hade bra öppningstid på biblioteket, men till påsken var det tvungna att stänga, för då åkte de alla till Blåkulla. Men det var länge sedan. Om de nu lyssnar.
Allt har faktiskt. Jag känner många bibliotekarier. Världens snällaste.
Ja, verkligen. Alltså
tålamod av guld.
Men om vi börjar med din barndom. Se en bok som betydde jättemycket till dig när du var barn.
No, en bok som jag faktiskt älskar är den här Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark. Och det var så att i skolan så brukar vår lärare läsa ibland, och då fick man rita och samtidigt som hon läste. Och det är fortfarande något jag tycker jättemycket om, för jag brukar ofta lyssna på ljudböcker när jag tecknar. Men just den här Dårfinkar och dönickar tyckte jag var helt, alltså den trollband mig från första stund. Och jag hade haft en god vän, en annan klasskamrat som hette Anna Topličanin från det forna Jugoslavien, som hade flyttat tillbaka. Och där blev sen krig, så vi var jätteoroliga för henne. Och jag kommer ihåg att jag ville skicka en bok åt henne, någonting liksom, för att påminna henne, eller få henne att läsa svenska och påminna henne om oss. Och då skulle jag absolut ha den här boken och skicka sen iväg den. Och jag hoppas att hon fick den. Jag vet att hon åtminstone överlevde kriget och sådär. Men...
Ja, har du fått kontakt med henne sen dess?
Jag fick alltså efter att kriget tog slut, så skickade hon ett brev bara om hur hon hade haft det.
Ulf Stark var en författare som jag fick jobba lite med, som jag tyckte oerhört mycket om. Han var en väldigt, väldigt cool människa. Jag ska läsa en liten bit ur hans bok Dårfinkar och dönickar, som Linda Bondestam tyckte så mycket om när hon var liten. Boken handlar om Simone som ska börja i en ny skola. Men sen första dagen i nya klassen så tror alla att Simone är en kille som heter Simon. Och som Simon öppnar sig en värld full av nya möjligheter. Men ganska snart är Simone, eller Simon, intrasslad i en massa besvärliga lögner. Och så här låter det första dagen i den nya klassen. Jaha, sa lärarinnan. Då får vi hälsa nya pojken Simon Kroll välkommen till klassen. Jag hoppas du ska trivas här både med mig och dina kamrater. Den nya pojken Simon. Plötsligt gick det upp för mig att det var mig hon talade om. Det var det här konstiga namnet jag hade, Simone, som hade ställt till det för mig. Jag var så trött på det så jag ville tjuta. Alltid måste jag upprepa det när jag sa vad jag hette. Varför hade jag inte fått heta Frida eller Anna eller Stina eller Linda istället? Nu hade någon tydligen hört fel eller skrivit galet. Simone hade tappat sitt E på slutet. Här hade man väntat sig en kille vid namn Simon och så kom jag. Vad skulle jag göra nu? Skulle jag säga som det var? Ursäkta, men det måste vara ett misstag. Jag är faktiskt en flicka. Jag heter inte Simon utan Simone. Det kändes omöjligt. Jag visste vad som skulle hända. Man skulle vika sig över bänkarna av skratt. Jag skulle vara bortgjord för alltid. Tack, sa jag så skrovligt och pojkaktigt jag kunde. Jag tror säkert att jag kommer att trivas.
Jag tänker att det här kommer kanske en hel del böcker om identitet och eller liksom könsidentitet efter den här Dårfinkar-döningen, och det har varit i tiden nu, men den var så mycket före sin tid. När jag var liten så fanns det ingenting i den stilen ens, tycker jag.
Nej.
Egentligen.
Men en spännande sak, innan jag kom in här så gissade jag på en bok, alltså jag brukar alltid gissa på en bok som jag tror att en människa har i sin bokhylla, inte alltid för att den tycker om den, men som, ändå finns, som jag är säker på att den här boken kommer hitta i hennes bokhylla. Och jag gissar på Kulla-Gulla.
Nej, du gissar inte på det.
Jag sa två saker. Jag sa att dels tror jag att hon... För jag sa, det tycker du är en sån föregångare. Du försöker verkligen utforska ny terräng. Men som alla vi finlandssvenskar, så vi är så djupt i vår mylla.
Det är det.
Och jag sa att dels, hon har Kulla-Gulla och dels har hon läst den. Så.
Det här är så hemskt. Det är faktiskt så otroligt hemskt. För att det, sanningen är att jag faktiskt har Kulla-Gulla och har en relation till henne. För att den serien fanns på den här ön var jag tillbringade somrarna. Så jag har läst, jag kan verkligen min Kulla-Gulla. Men det var inte en favorit när jag var liten. Och jag har tänkt på den alltså på sista tiden också. För alltså mina barn har, den finns fortfarande på bokhylla, men ingen av mina barn har rört den. Och på något sätt så är det nog en bok som kanske har sett sina bästa dagar.
Ja, I beg to differ.
Ja,
alltså den är på många sätt helt outhärdlig. Den flesta kan ju handlingen i Kulla-Gulla. Liksom fattigt hittejordbarn springer runt som en slags Shirley Temple-figur och sprinklar glädje och godhet omkring sig i en kärv landsbygd. Men den har den där märkliga kvaliteten som många klassiker har. Mm. Att man vill vara hennes kompis.
Så du menar att den ännu håller?
Ja, alltså, hon är ju en Disney-prinsessa.
Jo, hon är ju faktiskt en herrgårdsflicka.
På ett gytiefält.
Precis.
Men det var bara så komiskt, för vi kom in här och det första jag såg var Kulla-Gulla. Jag såg alla volymerna. Det var sådär. Så, men du hade boken och du har motvilligt läst den, men du
kan den. Det kan bara hända att det blir bokbål ikväll.
Att du äntligen gör upp för det. Nu Kulla, adjö. Men låt oss gå vidare här. Alltså jag, i din bokhylla hittar jag en bok som jag älskar något så fruktansvärt mycket. A Suitable Boy av Vikram Seth.
Den älskar jag alltså faktiskt också helt otroligt mycket när jag läste den.
Det är en tjock, det är alltså tjock. Nu ska vi se, det här är pocketversionen och det är på 1474 sidor. Den heter En lämplig ung man på svenska.
Jo.
Och det finns ypperlig över. Du sjunker in i en indisk vardag.
Och det var så fantastiskt, för jag läste den alltså när jag reste genom Indien med min man för säkert. Alltså vi var lite på 20. Och det var så otroligt att ha den här boken och läsa den bland indier och liksom se sig omkring på de här folkmängderna och tycka sig känna igen alla de här personerna. Den handlar då alltså om en massa olika människor. Kanske främst om en flicka som ska gifta sig och hennes mamma vill välja en man åt henne. Men
och mamman är änka. Ja. Och det är en svår position för en änka att hitta en bra partner för sin flicka. Och sen vecklar det ut sig åt alla håll. Och allt som har drängt i någon slags indisk musik. Det är någon citra som återkommer hela tiden. Men jag minns bara att när jag läste En lämplig ung man av Vikram Seth, så minns jag att när jag hade liksom 400 sidor kvar tänkte jag, nej, bara 400 kvar. Och det är inte alltid som man upplever så med en bok.
Att man... Det var faktiskt alltså saknad man kände när man slutade läsa den. Och det var som att man hade blivit vän med de här personerna. Och tänkte på dem långt efter att boken hade tagit slut.
Jättemycket. Så jag älskar den så mycket så jag ringde till mitt flygbolag, för jag hade så mycket så här poäng. Jag menar så medlemsklubb och frågade att kommer jag till Indien om jag tar alla med de här poängerna? Då sa han att du kommer till Calcutta. Jag sa yay, så åkte jag till Calcutta. Det var jättespännande. Ibland påverkar en böcker så mycket som man liksom, det verkligen påverkar ens liv. Att ens liv förändras, och det var en sån bok för mig. Att det var liksom, så att nu kommer en katt i famnen. Hej, du vackra, vackra katt.
Det är Fellini.
Fellini, åh, vilket fint namn. Fellini. Men din bok, eller är det böcker som du ska läsa, eller böcker som du borde ha läst, eller böcker som du vill läsa, och eller böcker du redan har läst och som du inte kan göra dig av med?
Alltså jag gör mig nästan aldrig faktiskt av med böcker. Alltså jag måste säga att det är en salig blandning, både böcker som har någon slags känslovärde och böcker som jag har läst och som jag kanske har älskat, och då är det klart att de får bli kvar, men också de som jag har tyckt kanske att inte var lika bra, har fått stanna.
Fast där måste jag ge ett tips. Alltså min kompis som är bibliotekarie i Stockholm, hon säger att vissa böcker ska du inte ha kvar i din bokhylla. Alltså böcker som du upplever att du borde ha läst, men som du innerst inne vet du kommer aldrig läsa.
Mm.
För det de gör nu är att de blockerar de böckerna som du bör läsa i ditt liv.
Det är sant.
Att du ska skapa utrymme i din bokhylla, så gör det faktiskt för nya upplevelser och nya äventyr och en förnyelse av dig själv. Att det man då gör att man bara cementerar sig sitt gamla jag genom att ha kvar hyllor. Så nu får du en terapeutisk utrensning.
Eller sina släktingars gamla jag. Det är ännu värre. Men, alltså men än så länge så har de ju ett syfte just i och med att de ska isolera här i vårt bragga hus. Men det är klart att det finns möjligheter att byta ut dem mot
andra
pärlor. Har ni förresten läst den där Styr din plog över det dödas ben? Och den är av den här Nobelpristagaren Olga Tokarczuk från Polen.
Nej, vilken bra titel.
Och jag har förstått att den här boken är liksom en av hennes lättviktare och att hon lite skrev den när hon hade ont om pengar. Man kan säga att det är en kriminalroman. Den var alltså faktiskt otroligt rolig. Och den handlar om Janina som är en pensionerad, intelligent, lite excentrisk kvinna som är intresserad av astrologi och håller på djurens rättigheter. Och hon bor i en liten stuga på polska landsbygden. Och där finns fullt av mansgrisar bland grannarna som bara jagar och slaktar och äter fläsk. Och så börjar de här hemska gubbarna dö på märkvärdiga sätt en efter en. Och Janina säger då att det är djuren som hämnas. Och den var alltså en helt fantastisk läsupplevelse. Jag lyssnade också på den när jag var ensam under en längre tid och rita på landet. Och det var helt otroligt fantastiskt. Det kändes som att man blev vän med Janina.
Men är den skrämmande eller är den rolig?
Är den är också jätterolig. Och jag skulle kunna läsa ett stycke ur den.
Jo, gör så.
Om det. Det finns människor, oftast män som är extremt svårpratade. Jag har min egen teori om varför. Många män i en viss ålder drabbas av testosteronrelaterad autism med symptom som långsam atrofiering av den sociala intelligensen och den mellanmänskliga kommunikationsförmågan. Varvid även förmågan att klä tankar i ord tycks ta skada. Den människa som drabbas av en sådan åkomma blir tystlåten och förefaller försjunka i tankar. Intresse för olika redskap och maskinverktyg tar över handen. Ett intresse för andra världskriget vaknar till liv, liksom för biografier skrivna av känt folk, oftast politiker och kriminella. Förmågan till könlitterär läsning tillbakabildas nästan helt. Testosteronrelaterad autism skadar förmågan att leva sig in i andras psyken.
Ooh.
Och jag tror att många har mött en sån här person.
Ja, och många i min ålder riskerar att faktiskt hamna där. Fast vilken skarp och vass.
Ja, jätteroligt. Alltså faktiskt en förebild. Jag skulle vilja bli lite som den där Janine.
Fast jag, för det var två saker som jag alltid funderar på. Det är med herrar.
Mm.
När herrar blir liksom närmare sig 60, så dels så får de detta ändlösa, lite lexikala intresse för gamla, för andra världskriget och olika pansargeneraler, och de får en kunskap som är helt enorm och väldigt ointressant. Och det andra är att varför skaffar de jeans som de drar så högt upp att de slutar strax under bröstkorgen? Jag vet varför nu. Därför att ens rumpa smälter bort. Och att rumpan blir mycket, mycket mindre och plattare, vilket att byxorna ramlar av. Så nu har jag fattat att okej, det är från en praktisk orsak till det. Liksom. Det är snyggt.
Eller
det
den
inte
hamnar liksom mera fram.
I vanliga fall så när man drar på sig ett par byxor så rumpar man ju det som en slags liksom,
stoppar
liksom, för liksom jordens dragningskraft byxa på byxan. Men när det inte finns kvar där så måste du måste få upp jeansen över höftbenet, för det är nästa stopp. Liksom. Ja. Och det är mer konstant.
Eller lilla magen.
Eller lilla magen, precis. Ja. Så det är därför. Men, och nu fick vi också förklaringen till det med andra världskriget.
Ja,
men då, jag ska läsa den där boken. Det ska jag. Kör din plog över de dödas ben.
Precis. Aj, jag älskar den här. Älskar.
Berätta lite om den bara.
Den här boken heter Cicada av Sean Tan, och det är nog en av mina absoluta favoriter. Och den handlar då om en liten gräshoppa eller cikada som...
Det är då en bilderbok.
Det är en bilderbok. Den är liksom, egentligen är bilderna ganska gråa, de är fint målade, men de är inte liksom sådär att man blir sådär, åh, det här ska jag ha på min vägg. Men jätterörande historia, den här cikadan arbetar år ut och år in på ett äckligt litet kontor hos människor och ingen tack får han. Och den är skriven med sådana här haiku-versmått. Så det ska stå till exempel så här. Cikada arbetar i högt hus, dataregistrerare i 17 år. Ingen sjukdag, inga misstag. Tock, tock, tock. Och varje sida slutar med tock, tock, tock. Och man får följa med hur eländigt han har det. Det blir bara värre och värre. Och de här människorna är vidriga, stampar på honom. Och han får aldrig det där löneförhöjning. Och cikada inte råd med hyra. Bor i skrubb på kontor. Företag låtsas inte veta. Tock, tock, tock. Alltså vissa skulle säkert säga att det här är en bok som är mer för vuxna. Men min dotter som kanske var 7 när jag köpte den här tyckte att den var jätterolig. Och hon började säga det där tock, tock, tock hela tiden. Mamma får ju mjölken, tock, tock, tock. Och det slutar faktiskt att man tror att han ska ge upp. Det är jättepersonligt.
Han står alltså på en husfasad och jag ska strax hoppa sig det ut sen.
Han stirrar ut i det stora intet.
Ja.
Och så spricker han. Och det blir verkligen ganska fantastiskt, för utkommer en ny varelse.
En röd, någon slags fjäril.
Den blir en fjäril och så följer den en massa andra fjärilar. Och det som jag tycker att det är otroligt, den här berättelsen, att den faktiskt följer en riktig cikadas livscykel. En cikada lever alltså flera år under jorden. Och sen, tada, en dag så får den vingar och flyger iväg och lever loppan en kort stund med sina vänner.
Jag tycker det är supervackert. Jag pratade just med min dotter om det där. För att jag minns från biologin i skolan att fjärilar också, du vet, de föds ju som larver med jättemycket ben och jätteäckligt. Men ska de då bli en fjäril så måste de få puppa sig. De går in i en kokong liksom. Och där så upplöses de och blir helt flytande. Och för att en larv ska kunna bli en fjäril så måste den uppgå i flytande form. Jag har sagt igen just att det, tonåren, det är just det handlar om. Att du måste liksom släppa allt som du är van vid. Och bara våga lita på att allt bara flyter, allting är bara fullständigt kaos.
Mm.
Men ta det igenom det där så kommer det att bli en fjäril. Liksom att det, och det är ju samma historia. Liksom. Ta det igenom 17 år av tok, tok, tok. Han är australiensare.
Han är australiensare och alltså, jag har förstått att han är gift med en finländare.
Jo, det är han. Jag har träffat dem båda.
Har du träffat dem?
Jag träffade dem för att han fick Alma-priset för några år sedan. Och jag var konferensier för ceremonin. Och han dök upp jättetidigt. Han satt bara på en bänk och så jättenervös. Jag fattade inte det var han jag började med. Så jag blev presenterad för honom. Och så, han var så nervös. Inte för att det var priset, utan han skulle träffa kronprinsessan. Och jag sa att men hon är jättetrevlig. Men herregud, det var en, och sen så insåg han. Vi stod, satt på scenen och repa. Och så märkte han att han hade på sig en röd strumpa och en blå. Och han blev så olycklig att han hade olika färger på strumporna. Och så sa att vi kan byta strumpor om du vill. Vi hade två svarta. Men dilemmat var att han hade storlek, han var jätteliten. Ja. Och han hade storlek 39-40 och 47. Ja. Så det såg inte klokt ut. Så ja. han behöll dem sen. Men sen presenterade han för kronprinsessan. Och han var blek och skön. Men hon var ju så charmig. Så ja. Han var så glad efteråt.
Alltså den slutar bara så roligt den här boken, för det står: alla cikada flyger tillbaka till skogen, tänker ibland på människan, kan inte sluta skratta, tock, tock, tock.
Ge mig ett boktips på en bok som du tycker att jag skulle behöva för att komma vidare i mitt liv.
Alltså den boken som kanske liksom har varit den allra finaste läsupplevelsen under de senaste åren är den här: Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka, av Naja Marie Ait, en dansk poet.
Jag har aldrig hört talas om den.
Men den är alltså nog, hur ska jag säga, det är en bok om det allra, allra sorgligaste egentligen. Den handlar om hennes 25-åriga son Carl som tar sådana hallucinogena svampar. Får en psykos. Han liksom testar det en gång och så hamnar i en psykos och hoppar från femte våningen på ett hus och dör. Och det är liksom så grymt och hemskt som det bara kan bli. Och hon liksom bestämmer sig för att hon ska skriva. Egentligen genast när han dör så bestämmer hon sig för att hon ska skriva en bok om honom.
Alltså tack för tipset. Jag kan inte lova att jag kommer att läsa det.
Nej, det låter så hemskt som det bara kan bli faktiskt.
Ja, det låter, alltså, det är något med den oron som man har som förälder.
Ja.
Som gör att jag kanske läser det när båda barn är rejält vuxna.
Men jag måste säga att fast alltså jag kände också en sån där liksom oro innan jag började läsa den, men samtidigt så är det liksom den absolut vackraste boken jag har läst. Den är liksom så otroligt fint skriven.
Nåja, jag ska göra ett försök att läsa en bit från Har döden tagit något ifrån dig så ger det tillbaka, Karls bok av Naya Marie Heit. Jag har hittat ett stycke som jag tycker är vackert. Och här är det i översättning av Johanne Lykkeholm. Han hade sin gröna jacka på sig. Det vet jag, för jag såg det själv. Han gick i den gröna skogen och bredvid honom gick en tiger. Han gick i den gröna skogen och han tittade upp i lövverket. Jag ser att ljuset flimrar i hans hår som har samma färg som tigerns skinn. Han går ensam, han förstår inte varför han är ensam, men han har sin tiger. Han hade sin tiger. Han lägger handen på det starka rygg och jag ser att han är sorglös. Nu svänger vägen, han försvinner vid kröken. Stigen leder honom djupare och djupare in i den gröna skogen. Han försvann in i skogen. Han var sorglös. Han förstod inte varför han var ensam. Bredvid honom gick en tiger. En gång var jag gravid och jag drömde att barnet inuti mig var en tigerunge. Leklysten, mjuk och kjelen med ljusbruna ögon och gyllene skinn. Så såg du ut när du föddes. Ja du, okej. Jag ska försöka, Linda. Jag ska försöka.
Ja,
du utmanar mig. Det här är... Sätt igång så många orosträngar i mig.
Det är nog lite, usch.
Men tack.
Känns, jag får en ny känsla av att någon skala lyck.
Här sitter jag liksom djupt i min ångest, djupt i min ångest drumse och kommer nya utmaningar.
Den sorgligaste boken,
ja.
Men vackraste.
Bra. Men jag ska,
absolut
har du inte tagit något ifrån dig så ger det tillbaka. Nu ska jag utifrån din bokhylla, Linda.
Mm-hmm.
Gör den fullständiga analysen av vem du är som människa. Det är ett... Det här är ett återkommande övergrepp på alla som är med i den här bokserien. Jag skulle säga så här.
Mm-hmm.
Under din polerade, artiga finlandssvenska yta så döljer sig ett ohöljt intresse för livets alla mörka sidor och för att få bli skrämd från vettet ibland och få hitta utlopp för allt det som det också innebär att vara människa som kanske inte alltid ryms i vår finlandssvenska kontext.
Jag tycker att det låter riktigt sant faktiskt. Jag tittar på de här på böckerna som jag hade valt innan du kom och alla hade faktiskt liksom på något sätt döden som tema och lite mörka saker. Ond bråd död och mindre ond bråd.
Du har lyssnat på Mina böcker med Mark Levengood som träffade Linda Bondestam. Producent är Erik Schelin och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.